Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är tisdag morgon den 5 mars och för den som har koll på sin nutida Liverpool-historia så är det ju en dag man gärna vill fånga tidigt på morgonen för att njuta till fullo av. Det är årsdagen sedan 7-0-segern då för bara ett år sedan mot Manchester United hemma på Anfield, och om det var en av få höjdpunkter förra säsongen så har ju den här säsongen redan bjudit på väldigt många, och jag tror att alla med mig skriver under på att lördagen, om det inte vore för den där nicken i 99:e minuten i övrigt, kanske inte hade gått till historieböckerna, men som så många gånger förr så hittade Liverpool ett sätt att göra matchen väldigt, väldigt speciell. Vi ska såklart prata om det där segermålet, vad det eventuellt kan betyda för toppstriden utöver de tre poängen det gav Liverpool, och vi ska väl frossa kanske lite i just den årsdag det är, men framförallt också såklart blicka framåt mot den vecka som väntar. Det är första mötet av två mot Prag, och sedan såklart också stor seriefinal på Anfield på söndag, Liverpool mot Manchester City, så det är fullmatat, och dessutom ska det ju laboreras här, vilka spelare är tillbaka, hur ska vi använda dem, var ska olika fokus ligga och så vidare. Så gör som ni brukar, spänn fast ert säkerhetsbälte, luta er tillbaka och häng med på den resa som är LFC-podden. Ja du Danne, du skickade ut igår på sociala medier att vi ursäktade oss lite att det inte blev ett måndagsavsnitt. Vi försökte liksom mörklägga det lite kring att vi skulle invänta den väldigt spännande måndagsfighten mellan Sheffield United och Arsenal. Det var superspännande i ungefär 2,5 minut. Sen var det ganska mycket game over. Det var väl 3-0 efter 13-14 minuter. 6-0 till slut, men vi ska väl vara ärliga. Den stora anledningen var såklart att vi skulle kunna sitta med tårta och champagne tisdag morgon här 08:17 när vi spelar in för att fira årsdagen av 7-0-segern mot Manchester United.
Så är det ju. En som tyvärr inte fick uppleva den på allra närmaste plats som borde varit där är ju ett annat födelsedagsbarn som egentligen passar en annan podd. Men för lite skoj skull så är det ju värt att nämna att man trillade förbi här på informationen i morse om att även Harry Maguire firar födelsedag. Så att vi får liksom gratulera honom till att i alla fall ha varit med i truppen eller i laget liksom, även om inte han var så delaktig just den matchen. Att få fira samma dag, det är ju lite tufft när det liksom trillar in någon sån här ny dag på ens egen dag och som inte riktigt passar ens eget liv, eller vad ska man säga.
Det har ju varit lite turbulent kring Manchester United på senare tid, och vi hade ju någon halvskandal här för några veckor sedan när Marcus Rashford valde att stanna i Belfast och supa till det. Alltså inget fel med att stanna i Belfast och supa till det. Sen kanske det inte var rätt läge, framförallt inte om man är Manchester United supporter, med tanke på att det dels gjorde att han brände någon träning, och han kanske inte riktigt har form och statistik för att liksom ha det förtroendekapital till att skita i det. Men man undrar ju om Harry Maguire. Det var ju alltså, han är född 93. Han firade 30 år den dag Liverpool alltså vinner med 7-0 förra året. Om det fanns en 30-årsskiva som var tvungen att ställas in med tanke på det resultatet.
Ja, men absolut. Det är gött att åka om det var en del spelare och sådär som skulle komma komma dit glada, pigga, ölen är kyld liksom, och så ska man åka dit efteråt. Nej, det går ju inte. Det får vi gräva i. Vi får göra våran journalistiska plikt och gräva i om det kan vara så. Det kanske, man kan börja lägga ut krokarna nu, för nu kanske det liksom har de som har varit kring det kanske har mjuknat lite. Nu börjar liksom såren att läkas efter den där matchen. Men vad fan, vi ska fira årsdag och det kommer vi fortsätta med.
Ja, nej, men så är det verkligen. Och som jag var inne på där inledningsvis, så var ju det under förra säsongen en höjdpunkt som stack ut på alla sätt och vis i en säsong som i övrigt trampade väldigt mycket vatten. Men den här säsongen, den bjuder snarare på saker att lägga till minnesböckerna i stort sett varje vecka. Vi hade en final förra söndagen som avgjordes med ett segermål i 118 minuten djupt in på förlängningen, och nu följde vi upp det med att i den 99:e minuten borta mot Nottingham se Alex McAllister vända och vrida, lyfta in en lyra med vänsterfoten, se Darwin Nunes möta den och sätta ner den på första stolpen. Det är ett Liverpool som verkar ha funnit en formel där saker och ting till slut blir som Liverpool vill att de ska bli. Om vi börjar bara i diskussionsdelen, men det är alltid svårt när man har känslor investerade, men jag förstår ju hur de som inte hejar på Liverpool tycker att det här känns, att det jävla laget hittar ta mig fan alltid ett sätt. Ser du styrkan i att Liverpool hittar sätt att vinna, eller finns det något i att vi bör börja bli nervösa över att vi faktiskt inte riktigt har orken och kraften av att demolera ett lag som Nottingham?
Nej, men jag delvis, alltså det är väl lite tudelat, men jag tycker framför allt att hitta de här sätten, hitta styrkan, hitta de här små, vad ska man säga, liksom moments of joy liksom i, alltså McAllister gör ju det briljant när han hittar Nunes, han perfekt nick liksom skarvar in den, alltså att du lyckas hitta de små grejerna i en match där, alltså det var väldigt lite som stämde egentligen överlag. Alltså det var ju som du sa, det var ju en match som vi knappt hade kunnat prata ett ord om vi hade suttit här, om inte det här målet hade kommit. Så jag förstår ju liksom frustrationen från motståndarsupportrar och det som blir. Alltså jag vet ju själv hur man har känt. Vi diskuterade det lite snabbt där med när Rashford, på tal om han och hans bravader, gjorde han ju faktiskt ett jäkligt snyggt mål på fotbollsplanen mot City där, och just hur man har suttit den här säsongen och kollat på City ett antal gånger, de har hamnat i underläge och man liksom känner att nej, men de kommer ju ändå vända, och det byggs ändå upp lite hopp, det går lite lång tid. Jag menar, jag kan ju tänka mig hur Arsenal och City-supportrar satt och tittade på den här matchen och kände att för fan, Liverpool kommer inte upp i nivå. Sen kommer det här lilla, visst, nu skedde det ju på som många då är lite sura över, liksom lite efter den tilläggstiden som var annonserad, och det behöver vi ju inte gå in mer på, vi har ju varit med om det både åt motsatt håll och sådär när det
har gått. Jag tänker att det räcker väl att man kanske skaffar sig lite läsförståelse och hjärnkapacitet, så kan man räkna ut varför vi spelar ungefär till 98:40 istället för till 98, så behöver vi liksom, vi kan bordlägga den diskussionen.
Man kan säga som man får titta,
eventuellt andra poddar plocka upp den ifall man vill.
Exakt, man får titta på matchen först och så om man kommer tillbaka och kommenterar det sen helt enkelt. Men nej, det är ju så, jag kan tänka mig, de satt där och bara kände så här, fan, nu blir det äntligen ett poängtapp, nu kan vi komma ikapp, vi kan gå förbi, och så kommer det där målet i 99:e, och det är ju ännu jobbigare. Alltså det är ju skönare att se City, det är ju samma som nu mot men om vi tar Arsenal i och för sig då, för vi kan vända på det, nu mötte ändå City ett United och det var derby, men säg att Sheffield liksom hade hållit ut till 99:e, alltså då hade man ju suttit igår och varit rätt nöjd liksom, men då är det bättre, kanske inte 6-0, det är lite väl demolerande, och 4-0 efter 30 minuter eller vad det var, men det är bättre att de bara vinner med 2-0, 3-0, alltså att bara säga okej, vi vet, de kommer vinna, det blev inte så spännande, och jag menar, psykologiskt blir det här mycket jobbigare som motståndarsupporter att se att, vad fan, alltså de kommer ju inte upp i nivå, och ändå så är det Darwin som de har suttit, samma personer som sitter och är arga över det här har ju suttit och häcklat honom i halva sina liv snart liksom, och så är det han som gör det här målet som till slut förlöser för oss. Så att, och det, på samma sätt så tror jag att det är positivt både för oss supporters som känner att nej, men fan, den här matchen kommer vi inte upp i nivå, men vi lyckas ändå hitta ett sätt att vinna, och även för spelargruppen, truppen, Klopp, allihopa liksom, att fan, det är någonting speciellt. Du vet, man får den här känslan. Det är någonting speciellt med den här säsongen. Vi lyckas fasen göra ett mål i 99:e minuten från, eller inte från ingenting ska jag inte säga, men det är ju alltså tekniskt och briljant en riktig jäkla macka som McAllister serverar där. Så att jag menar, det är ändå så här. Jag tror att det är, man behöver hitta, det här behöver vi verkligen se det liksom halvfulla glaset när vi hittar de här. För det är mästarlag som, liksom när man tittar bara på resultatraden efter en säsong, det kommer ju inte vara liksom champagnefotboll i varje match, utan när man tittar på det så kommer det vara vissa jäkla kämpasegrar. Vi har haft våran beskärda del redan den här säsongen av matcher där vi ändå har lyckats vända eller vinna eller sådär, även om det inte är sista minuten, så har det ändå varit liksom i ganska jobbiga underlägen. Men jag tror att tittar man tillbaka utöver typ de säsongerna som vi och City fightades mot varandra på liksom 100-poängsnivån, så hittar du den här typen av matcher för alla mästarlag i stort sett. Och då får man fan se, då får man se bortom problemen. För jag menar, tittar man på skadelistan vi har, vilka spelare vi får ställa upp med och sådär, så tycker jag snarare att man kan konstatera att det är ett jäkligt bra jobb och liksom lyckas både ha tagit en titel som du nämnde här i förbifarten som vi pratade om förra veckan, och sen dessutom fortsätta och rada upp de här tre poängarna på lite halvt löpande band här.
Ja, och jag tycker ju det skvallrade i alla fall min Twitter-feed om att just det du är inne på, alltså Arsenal-supportrarna i lördags var ju mer frustrerade än vad vi Liverpool-supportrar var under måndagkvällen över att de hade liksom 3-0 på 13
du
minuter
mot Sheffield United. Du tyckte det var så alltså, i Twitter-feeden?
Jag vet inte, det var så mycket sjuka saker jag skulle göra både med Klopp och med domar och allt möjligt, så jag såg matchen i Arlanda och skulle precis gå på ett plan hem från Stockholm till Malmö, så jag hade en Twitter-feed att liksom konsumera tillsammans med en påse popcorn på den där en timmes flighten hem. Det var ganska skönt att få landa i det och bara ta in hur Arsenal-bubblan hade liksom tolkat och tagit in den här trepoängaren. Och när man liksom till och med har alltså, som sagt, nu var ju både Mark Klettenberg då, alltså anställd av Nottingham för att syna kryphål i liksom regelböcker och domarutföranden i stort sett. Var ju han ute och svingade lite kring det här och liksom att vi till och med anklagas för att vara i maskopi med Paul Tierney i jakten på Premier League-titeln, då är det ju som att man tappar haka och allting och liksom egentligen bara vill dra ett kanonskott genom pannloben och ge upp mänskligheten för det. Det var otroligt att försöka hantera hur folk reagerade på den där. Och det gör ju framförallt att den här trepoängen är så mycket viktigare. Just exakt, att den sänder de signalerna och de liksom, jag ska inte säga chockvågorna, men de vågorna ut i stugorna ändå. För det är ju precis som du säger, det var ju i slutändan bara tre poäng som jag tror att 99% av alla på något sätt involverade i den där toppstriden hade räknat med att Liverpool skulle ta. Men det var samtidigt också tre poäng som 99% av alla inblandade i den där toppstriden hade räknat bort i den 97:e minuten att det inte skulle komma. För det var ju inte heller ett Liverpool som sista 15, 20, 25 stod bara bombarderade. Det var ju inte ett City där vi spelade handbollsförsvar eller handbollsanfall mot dem och bara liksom lyfte boll på boll på boll och man kände att deras målvakt hade förvandlats till en mur, utan vi fick ju inte någonting att stämma. Så det var ju än mer en blixt från så att säga klar himmel än vad det ibland kan vara när man vinner på det där sättet. Då sitter man ju kanske ändå, du pratar om City-matcherna, det sitter man ju ändå och väntar på. Här var det ju verkligen mer ett Liverpool som man bara kände, nej, idag går det inte längre. Vi orkar inte. Och då börjar ju alla, både vi själva och konkurrenter, förhålla oss till det. Och istället då när vi vinner så blir det ju poäng som var borträknade på ett sätt som jag tror påverkade lag involverade i den där toppstriden mycket mer än vad det hade gjort, som du sa, om det var poäng som togs på ett lättare sätt.
Ja, framförallt så som tabellen ser ut just nu liksom, så är det ju en sån hög psykologisk aspekt för spelare och sådär med, tror jag. Men hade vi tagit en pinne så hade vi ju varit på till och med nästan, jag tror till och med Arsenal nu med den målskillnaden de skaffade
sig igår, hade de väl gått förbi. Nej, de har bättre målskillnad än oss nu.
Ja, men precis, så de hade ju gått förbi istället, så att jag menar, och City hade ju lett med ett poäng då, så jag menar bara att vi håller det. Alltså dels i egna händer då, som sagt, lite som vi har diskuterat innan, hade man ju kunnat delvis säga ändå just mot City i alla fall, men i alla fall poängmässigt att man ligger kvar i topp. Jag menar, som vi är inne på där, så blir ju inte alls vi lika besvikna varken på Citys seger eller på Arsenals seger. Och det är ändå något fint med att nu är det ju 11 matcher kvar, det är 2 poäng mellan oss och Arsenal, City däremellan, och lite härligt om här är ett annat lag i racet än City, för då kommer ju den här Twitter-feeden igen. Den är inte så stark när det bara är City man kämpar mot faktiskt.
Man får inte lika många att man ska få folk hålla för öronen och liksom,
nu blir det 18-årsgräns.
Jag gör mitt jobb här för att verkligen, men liksom, man får ju inte lika många gå och runka av Klopp från City-supportrarna som man får av Arsenal-supportrarna i alla fall.
Nej, man längtar ju till det blir, nu blev det ju faktiskt match mot United där vi har diskuterat det, att det sällan har varit så att vi och United har haft storhetstider samtidigt, och det är väl ingen storhetstid för dem så sett heller, men det blir i alla fall en FA Cup-match här mot dem lite längre fram, och det hade ju bara varit att de också blandade sig i den här alltså vi, om du hade bytt City mot United nu, då jävla vilken feed man hade haft då hela dagarna liksom.
Man hade fått plocka ner Twitter.
Mask hade fått stänga ner det bara nu. Hej gränsen, svenska supporterhatet mellan
men alltså, Twitter har ju aldrig upplevt en duell mellan Liverpool och Manchester United. Alltså det kom ju, jag tror jag, alltså det sista vi hade var ju 08-09, och jag tror i alla fall att jag i alla fall gick med på Twitter 2010.
Ja, men det är där, 9-10
där någonstans.
Ja, men absolut. Nej, men det är som sagt, det är ändå kul att man har upp lite den typen av fighter, även om det finns mer barnvänliga meddelanden att skicka till varandra än det just det du nämnde och fick där. Men just de diskussionerna, det blir ändå, och sen är det ju lite roligt ur ett supporterperspektiv tycker jag, att det är ett trelags, alltså även för neutral, och det kan hända så mycket mer. Alltså det är så här, visst, det är ju lite bekvämare att ha ett lag att titta på och kämpa mot, men det är också så här, nu har ju City, nu möter de oss, sen har de Arsenal, och då blir ju den matchen, alltså i vanliga fall hade man ju suttit och bara fått foka helt, och kommer det vara 10 matcher kvar, man hade fått foka helt på så här, kan Arsenal eventuellt plocka något litet av City om vi hade varit med liksom i racet mot dem, men nu blir det ju så här, ett kryss såklart bra för att båda tappar, men det blir också hela tiden, alltså då en helt annan dynamik i ett race på det sättet. Jag menar, sen har vi Villa som inte är jättelångt bakom, men det börjar ju ändå utkristallisera sig en trio här som ska få göra upp om det här de sista 2 månaderna.
Och jag tycker också i det där med att, alltså, att vi hittar ett sätt att vinna matchen, och vi har pratat liksom om skade från varun som har existerat på väldigt många sätt och vis på väldigt många spelare, så tycker jag och tror jag att vi bara måste acceptera att det är nog vårt sätt att eventuellt vinna den här jävla titeln. För tittar vi bara på lagprestationer från det vi ser från Manchester City, från det vi ser från Arsenal, som är 2 så extremt väloljade maskiner just nu. Och så kan vi ju eventuellt lägga in faktorn målskillnad ifall den behövs i slutändan. Men annars, at the end of the day, så får du ju faktiskt bara lika många poäng för att vinna med 6. Alltså Arsenal har ju, vad de gjort? De har gjort typ 30 mål de senaste 5-6 matcherna. Och de hade väl 3 raka nu. Liksom. Det är 5-0, 6-0, 6-0 på bortaplan eller någonting. Men de får ju trots allt bara 3 poäng för de här vinsterna, precis som vi också får 3 poäng när vi vinner med 1-0 mot Nottingham. Så vi behöver ju inte se bättre ut, vi behöver inte vara bättre, vi behöver bara göra exakt det där. För hade det varit, liksom, hade vi gått in i någon form av, det finns ju de olika liksom mystiska tabellsystemen med allt från det danska till det belgiska till hur man ska avgöra slutstrider och skotska och så vidare, där man halverar eller klyver tabellen på mitten och så ska det göras upp i någon form av mästarserie. Hade vi brytit ut Liverpool, City och Arsenal mot varandra nu och så, ja men ni ska göra upp heads up över 10 omgångar och möta varandra en jävla massa gånger, då tror jag vi hade kommit sist. Jag tror inte vi hade haft en chans och orkat mot dem. Men det vi behöver göra nu är att kanske det räcker med att grinda ut ett kryss mot Manchester City. Sen har vi 10 matcher kvar. 10 matcher där vi bara ska hitta ett sätt att vinna fotbollsmatchen. Då har vi goda chanser att vinna ligan ändå. Så det är ju det jag tror vi måste hitta styrka i. Och jag tror det är det som frustrerar till exempel Arsenal supportrar, att även om de vinner med 6-0 så kommer de ju inte närmare oss så länge vi tar en till viss del kanske oförtjänt 1-0 också. Och det är det vi måste försöka hålla fast vid och bygga vid. För skulle vi bara zooma ut och tänka hur ska vi med den här truppen eller de här spelarna med den här frånvaron ta oss an de här lagen? Det har blivit en ganska jobbigt förhållningssätt, tror jag. Men jag tror det Klopp har gjort jävligt bra. Jag tror inte bara han pratar på det sättet. Jag tror han har sålt in den idén. Det är att det enda vi verkligen måste göra det är att hitta ett sätt för att ta oss an nästa motståndare. Manchester City på söndag, det blir något annat. Men sen varje vecka, okej, Brighton hemma. Vi kanske saknar 5 spelare. Mm. Men har vi inte 11 tillräckligt bra för att vinna över Brighton ändå? Jo, det borde vi ha. Då får vi hitta ett sätt att bara vinna den jävla matchen. Om så, med bara 1-0 eller 2-1. Eller vad fan som helst. Bara vi vinner den så fortsätter vi lägga 3 poängare. Sen tar vi om en vecka. Vad kan vi göra då för att vinna den matchen? Addera 3 poäng. Och det verkar verkligen som att alla i laget har köpt in sig på att det är sättet vi måste ta oss an den här våren. Hitta sätt med befintliga spelare att vinna. För det är ju en diskussion man... Amen, kanske inte har tillräckligt ofta i fotbollen. För även om vi hade pratat om 8-10 skador på en Liverpool-trupp inför ett möte med Nottingham, så måste vi samtidigt vara jävligt ärliga och säga vi har ju trots allt byggt en trupp över jättemånga år och med jävligt många miljoner och ibland miljarder spenderade som ändå ska slå Nottingham. Alltså, om vi har Cody Gakpo och Luis Diaz så har de Awoniyi, Origi och Elanga. Vi hade ju inte bytt den frontrén mot vår, så vi är fortfarande ett bättre lag. Så vi har ju alltid fortfarande chanser att vinna fotbollsmatcher, och det ska vi ju bygga på under våren.
Ja, verkligen. Och sen är det ju så som du säger, truppdynamiken och styrkan och frånvaro på spelare är ju liksom nyckel, alltså såklart en stor nyckel i det hela, men det är samtidigt så att många av de spelarna som man emellanåt sitter och kritiserar för enskilda insatser är ju exakt som du är inne på, det är liksom spelare som ändå är i Liverpool av en anledning och som man... men som liksom har det i sig att prestera på den nivån, även om man emellanåt tycker att det är bättre eller sämre formmässigt, om man säger så. Men det är också helt sjukt att man känner att Arsenal typ har vunnit varje match i senaste månaden med 6-0 och ändå bara gjort 4 mål fler än oss på säsongen. Det är väl som du sa, de har väl släppt in något färre med, så det är väl 6 mål som skiljer, och skulle de vinna på målskillnad så ska de fan ha det efter alla de här demoleringarna som de har stått för det sista. Men nej, det är verkligen så, vi behöver ju koncentrera oss på verkligen en match i taget. Vi behöver landa lite i hur viktig FA-cupen mot United är, om att det både är United och att ändå börjar närma sig slutrundorna, hur viktig den är liksom, hur vi kan matcha mot Prag på torsdag inför City-matchen här. För jag menar, vi kommer ha en hel del, det kommer vara en lång skadelista inför söndagens match mot City också, och det är ju hela tiden det som du är inne på, alltså det man ska ge Klopp och staben kanske allra mest kudos för, förutom över hur de har byggt över lång tid, och det är ju faktiskt hur man numera känner att man kan anpassa sig till varje motstånd, och det som vi varit inne på lite under säsongen, liksom hur matchcoachningen även är så mycket bättre, tycker jag. Alltså jag menar nu, det är bara att ta den här, nu är det såklart Darwin hade väl startat om han hade varit helt frisk, och nu får han sina minuter, men det är ju han som är där och gör målet. Jag menar, det hade väl kunnat vara vem som helst så sett i en 99:e minut, och man har tryckt fram hela laget på en hörna innan, men det säger ändå ganska mycket om att det är han där. Det är McAllister som har börjat bidra med lite poäng som gör assist. Alltså, det finns ju någonting där som gör att vi hela tiden hittar det. Det gör man ju inte om inte laget liksom heller känner att man är riktigt på topp. Och som du säger, det måste ju frustrera att oavsett om du gör 6-0 eller om du vinner med 4-0 eller om du gör en jättebra match mot något lag, så spelar det liksom ingen roll i tabellen utöver att du kommer några mål närmare, utan det är hela tiden där att lyckas vi bara hitta ett sätt att ta våra 3 poäng i alla fall, kanske inte alla 11 matcher till då, men som du säger, kan kryss mot City eventuellt och något mer, så är det liksom, det är så man får ta det hela vägen ända in i mål här. Och vi kan ju bara hoppas, vi är ju alltid ganska... De är alltid ganska så här fåordiga kring precis hur långa skadefrånvaro och sånt det kommer vara, men vi kan ju bara hoppas att vi också kan få lite injektioner här under våren av att en Mohamed Salah kommer tillbaka, en Darwin kommer kanske tillbaka nu då i full form mot City liksom, eller i alla fall i full fysisk form så att säga, och så har vi ganska mycket spelare som kommer att kunna återvända här i Trent och Alisson och så, beroende på, så att det känns ju inte heller, det känns ju som att det är nu, här och nu, som vi verkligen pusslar med vad vi har, om man säger så, och att det bara nästan kan bli en bättre situation vad det lider. Men det återstår ju också att se hur pass i form, det är ju inte så länge kvar av säsongen tidsmässigt ändå, och det verkar väl tyvärr, ju längre de är borta ju större risk att de såklart, kanske inte Thiago långt borta, men att man liksom ändå kommer att har tuffare att komma med också. Och då är det ju hela tiden där, vecka för vecka, tävling för tävling, försöka och bara grinda ut de här tre poängen och ta oss vidare helt enkelt.
Jag har, medan jag har pratat, har bara suttit och stirrat på tabellen och liksom parallellt med att vi har diskuterat, lagt olika scenarion i huvudet. Det är i stort sett hur fan jag än vänder och vrider så är det en helt otrolig jävla run-in vi kommer att ha med tre lag här. Liksom jag målar skräckscenario med att vi förlorar mot Manchester City. Men samtidigt, som du var inne på, så har vi ju Manchester City mot Arsenal sen veckan därpå, beroende på, alltså det finns väl mardrömsscenariot där City gör rycket om de vinner båda de här två matcherna. Mm. Då ser jag det som kanske över. Men annars i stort sett alla scenarion, även om det skulle då inkludera att vi förlorar, så ser jag ju inte många andra möjligheter om vi slår det över två omgångar. Det vill säga, nu i helgen så har jag Arsenal Brentford, och parallellt med att sen då City och Arsenal möter varandra så har vi Brighton på hemmaplan. Går man i stort sett alla mina olika liksom matematiska uträkningar här gör att alla tre lagen antagligen kommer ha runt 3-4 poäng från de här då två omgångarna. Och då kommer vi ju vara förbi att lagen har mött varandra. Vi kommer ha 9 omgångar kvar, och av allt att döma så har vi en tabelltopp med typ 67, 66, 66 på tre lag inför detta. Det går såklart, jag vågar ju knappt drömma om möjligheten att vi vinner över City. Då går vi ju alltså in i nästa vecka med att vi har 66 poäng, de har 62. De ska möta Arsenal. Arsenal har antagligen fått blodad tand av att ha slagit Brentford. De, även med styrkeförhållanden, att de då skulle spela krysset därefter då, och vi slår Brighton, då ska saker och ting börja planeras, Danne. Men fy fan, det är vilket jävla upplopp det är som väntar. Det är helt sjukt.
Ja, och tittar man lite på matcherna, jag menar, nu har vi också Spurs och Villa kvar lite senare här i maj, men City har ju faktiskt även Villa efter Arsenal, så de möter alltså ettan, trean och fyran i sina kommande matcher, och sen efter det så har de i och för sig Palace emellan och Luton, tror jag det var när jag kollade där, men sen har de också Spurs borta innan vi kommer ha Spurs lite senare under säsongen, så att det är liksom alla, alltså det är ju såklart en nyckelmatch som vi inte är inblandade, det är ju den matchen mellan dem och vart de poängen hamnar. Men sen är det ju också liksom så att vi har ungefär liknande motstånd kvar när man tittar på det, men de har dem först om man tittar på City i alla fall då. Så att det är liksom, sen har väl både vi och Arsenal United liksom.
Det står sig om tre omgångar. Exakt. Alltså nu sparkar vi in upp dörren. men om tre, alltså där det är så extremt jämnt nu och dessutom så extremt ovisst med tanke på att vi vet vad det är för tungviktsmöten som väntar kommande veckor. Hur det har liksom fallit ut och hur det ser ut när vi spelar omgång 30 ungefär. Där tror jag det är väldigt, för därifrån så tror jag vi kan börja räkna på vissa lag som går rent eller inte rent. Och då måste vi titta på, då handlar det om kanske 2-3 poängs fördel till något lag som kanske är det som räcker. Jag tycker inte man idag kan sitta och säga att vår 2 poängs fördel mot Arsenal betyder så mycket innan vi har sett hur de här 2-3 omgångarna faller ut. Men efter det, då kan man i alla fall börja drömma om vad sådana fördelar skulle kunna betyda.
Ja, men exakt så är det ju. Det är ju så, man kan bara sitta här och liksom göra som du sa, man kan dra lite streck, man kan se olika scenarion framför sig, men till att börja med, eller nu är det till att börja med riktigt mycket, så är det ju Prag på torsdag, men stora krysset i kalendern såklart på söndag, och sen blir det ju, det är väl både en FA-cup och sen till och med ett litet uppehåll där, va? Så det är inte innan i slutet på månaden som den omgången är sen när City och Arsenal möter varandra, men det är ju det, man kommer ju sitta, och det är ju sån här vårar man vill ha, man ska ju sitta på nålar varenda jäkla match, Anfield ska koka, alltså nej, det är som vi hoppades, en vår i antågande här som förhoppningsvis kommer bli jäkligt häftig, eller den kommer bli jäkligt häftig, hur nästan, om inte vi nu åker på 3 raka nitar eller någonting, men då kommer liksom resan här vara grym, och sen får man bara hoppas att det kan bära oss hela vägen fram i mål på alla fronter egentligen.
Ja, nej, men så är det ju absolut. Med tanke på den vecka som då väntar, första av två mötena i Europa Leagues åttondelsfinal och sen söndagen som såklart skäller ändå 99% av veckans fokus, hur mycket Klopp än pratar om en match i taget. Jag hörde även Pep Guardiola stod ju efter matchen mot United och fick ju frågor direkt såklart om seriefinalen på söndag, men han sa att det finns bara en enda sak vi koncentrerar oss på nu, det är Copenhagen där de är och spelar onsdag kväll. Men vi kan väl vara ganska säkra på att både Pep och Klopp i olika utgångslägen. City ska ju bara säkra avancemanget medan Liverpool ska spela den första matchen. De kommer nog inte slösa bort många spelare som inte är 100% i veckans Europaspel, va?
Nej, det känns det inte som, och det är väl detsamma som för vår del egentligen, att vi ska matcha ett lag som, ja, men som du var inne på förra veckan egentligen, det hade ju inte ens varit katastrof att kryssa eller att till och med förlora med något uddamål här, sett till att vi har ett returmöte sen. Och för deras del så är det väl lite så också, de ska ju slå, alltså du ska ju långt ner i liksom ordningen i spelare innan de inte ska kunna utmana FCK helt enkelt. Och de kommer ju, både Liverpool och City kommer ju matcha Europaspelet i veckan med full fokus på att optimera söndagen. Det är ju ändå, det kan vi vara ärliga och säga, även om Pep säger annat. Kan vi berätta att han ljuger? Här är vi breaking här, att Pep sitter och ljuger för media. För ovanlighetens skull.
Ja, men precis. Om vi kanske börjar i den änden att vi laborerar fram den startelvan vi helst ser mot Manchester City, så tänker jag väl att det i stort sett är resterna som får utgöra i alla fall någon form av stumme mot Prag. Mohamed Salah räknar Klopp med ska vara tillbaka. Egyptiska förbundet räknar ju med att han ska spela träningslandskamper, ja. I stort sett känns ju jävligt vettigt kommande veckor, med tanke på att han bara har slitits med en jävla massa skador sedan han var och representerade dem senast. Men det är alltså, undrar hur högt upp Egyptiska fotbollsförbundet är på Klopps hatlista. Alltså topp tre i alla fall kanske.
Paul Tierney, Egyptiska fotbollsförbundet.
Alltså FA är ju inte, alltså, han har ju ett par olika fotbollsförbund som ligger högt upp,
ja,
på listan.
Ja.
Det är egyptiska
fotbollsförbund kanske. Bara, punkt. Alltså, liksom. alla utan tyska, för det lär väl vara där han, det kommer vi till senare i livet här, men det är där, ja, han hamnat slut. Men alla andra fotbollsförbund hatar han, ja, bara.
Exakt. Men om han är spelklar då startar han ju såklart på söndag mot City. Får väl utgå ifrån att Darwin Nunes, fit for fight, även han startar. Cody Gakpo, Luis Diaz skulle i så fall innebära att vi för första gången har något att välja och vraka med. Hur tänker du fronttrio mot City om vi utgår ifrån fyra spelare som är 100%?
Men i det läget hade jag behållit Diaz på vänsterkanten faktiskt i det här läget, och så kört Darwin mitten och Salah höger då såklart. Så där hade Gakpo fått stå vid sidan för min del. Jag vet inte, vad känner du där? Annars är ju Gakpo en sån spelare som just i den här typen av matcher, annars det är lite så här Firmino och den sista säsongerna här där man kände att dra in han i de här. Men jag tycker inte att det har funkat tillräckligt bra. Så jag tycker också att Diaz liksom har kommit upp lite mer i fröjd och flärd här under vårkanten, och jag hoppas att han kan utnyttja det där i så fall.
Ja, och jag tycker, alltså, tittar man på hur man faktiskt har kunnat straffa Manchester City ganska rejält den här säsongen, så har det ju varit i omställningsspelet. Så att ha en nia som ska droppa, får man all respekt hur mycket du då kan försöka droppa och skära av vinklar kring Rodri, så är han tyvärr så otroligt jävla bra så att du kommer inte göra så jävla mycket nytta ändå. Det försvarsspelet måste vi hantera på ett annat sätt, utan behåll då istället det offensiva hot som Darwin Nunes innebär. Och sen vet jag att han har en jävla arbetsinsats i sig också, så skulle det behövas att du springer ner och liksom tvåfotar Rodri bakifrån, så kommer han att göra det också i värsta fall. Men nej, han ska ju självklart starta, och då, om alternativet annars skulle vara att trycka ut Gakpo på en vänsterkant eller någonting, så känns det ju som sagt i det där omställningsspelet som att Luis Diaz är given. Så jag hade absolut startat den från trion, och så hade det ju för första gången på länge då bara varit lyxen att ha möjligheten att laborera med tanke på hur ett resultat eventuellt tar vägen och att ha då Cody Gakpo på bänken mot Manchester City. Och tittar vi mittfältsmässigt så fick vi tillbaka Vataro igen, eller tillbaka och tillbaka, men det var lite osäkerhet efter ligacupfinalen. Kom in här nu och visar ju att han verkar vara redo att spela igen, och både han och Alexis McAllister känns ju självskrivna, även om Joe Gomez har gjort det bra på det här mittfältet också. Men Dominic Szoboszlai förhoppningsvis också 100%, och då tänker jag väl att det kanske är tremanna mittfältet, eller ska man vara så defensiva? Ska man kanske tänka att poängen betyder att vi behåller City bakom oss? Att man rent av defensivt balanserar det till den grad att både Joe Gomez, Vataro Endo startar och att Alexis McAllister är det enda lite mer offensiva hot på mittfältet.
Alltså hade jag valt det så hade jag, eller så här, väljer jag Szoboszlai helt fullfitt så hade jag startat honom och kanske hellre försökt och liksom manövrera det ju längre matchen går i så fall, och känna att man hellre har det alltså lite mer offensivt viktat och kan säkra, om man säger så, med en Gomez som har spelat in sig lite i den rollen också, så i den rollen han inte har spelat in sig. Det är väl nian så länge som är kvar, nia och målvakt som han inte kan behärska, eller han kan behärska det men vi har inte fått se den. Men ja, då hade jag startat Szoboszlai. Nu sen är det ju lite så här, han spelar en kvart nu, var han varit borta liksom i alla fall sen slutet januari typ, så att det är väl frågan om huruvida han kommer ha liksom hela matchen i sig. Men då hade jag hellre sett honom typ så här första 45 eller första 60, och sen lite beroende på matchbilden ser kunna ta in en Gomez för att säkra upp lite bakåt, eller ta in en Harvey Elliott för att få lite flärd framåt. För att jag tror att tillsammans med Darwins jobb som vi pratar om, han är ju liksom inte den här droppa ner anfallaren på det sättet, men däremot rycker han ju mycket upp och ner och liksom kan få loss backlinjen i City, vilket kommer krävas. Och där är ju Szoboszlai och McAllisters bollar, då är det gött att ha de fötterna där. Gomez har ju mycket andra kvaliteter, men just det är inte assisten han alltid står för i alla fall, och alla de här jävla shoot som folk ropar till honom, det går ju inte så bra alltså. De sitter ju uppe på rad 432 om den hade funnits, men
på tal om Klopps hatlista så är ju shoot, de är ju med.
Den är nog med. Också hans egen sång också under matcherna. Nej, vi får förlänga topp 3 där till någon sorts topp 10. Nej, men Szoboszlai från start tycker jag, och så hellre kunna liksom jobba med Gomez eller Elliot typ där lite beroende på, för jag tycker ju också att ändå om han är, han verkar ju också vara helt fullt fit nu liksom, så han har gjort det så jäkla bra. Sen är det ett helt annat motstånd såklart här, men de liksom tillsammans med Konaté och Van Dijk så har de lyckats hitta någonting där som jag tror ska vara tillräckligt bra. Jag menar, det är ju inte heller så att vi kommer släppa Szoboszlai och McAllister på någon sorts stå i straffområdet och vänta heller, utan de kommer ju få ta sitt ansvar. Och jag tror att den energin som Szoboszlai kan komma tillbaka med, den liksom injektionen som det kan innebära både för läktarna och för liksom laget, om han kommer upp i någorlunda form, så tror jag att den kommer betyda mer än att vi liksom riktar in oss från start i alla fall på att vi ska plocka en poäng ungefär. Mm.
Jag håller med. Endo, McAllister och Szoboszlai tror jag vi fastslår, såvida alla är 100% redo för det. Att Ibrahima Konaté och Van Dijk startar som mittbackar tror jag inte vi behöver diskutera, så länge den möjligheten finns. Att en Kevin Kelleher startar i mål, det kan vi nog vara ganska säkra på också, och får väl föra till liksom biktprotokollet vilken otrolig jävla resa han har gjort de senaste veckorna.
Verkligen.
Det var ett lite billigt insläppt mål mot Luton, men det är ju 2 veckor sedan nu, och sedan dess så har han ju hållit nollan. Han liksom höll nollan resten av den matchen. Det var 120 minuter mot Chelsea, det var hela matchen mot Southampton, det var mot Nottingham där han trots allt behöver parera ett par frilägen, och drar han upp i en XG på typ 5 emot sig i alla fall under den här perioden där han då inte har släppt in ett enda. Och med tanke på att jag ändå lyfte ganska mycket kritik under hösten när han mer bara vikarierade in och ut i det där laget, så tycker jag ju verkligen med liksom förtroende och med kravet någonstans på att fylla den roll han måste fylla i frånvaron av Alisson Becker, så har han varit otrolig. Så hatt av där, och Frågan då, med tanke på att vi ändå trycker ut Joe Gomez eller inte ger han plats på mittfältet, är ju frågan hur man ska tänka med honom. För om vi är ganska ärliga, så har han kanske varit hela lagets bästa spelare, om liksom allt inkluderat någonstans, och hur mycket vi har behövt lita på honom på alla sätt och vis de senaste månaderna. Men där kommer att finnas en Conor Bradley som skulle kunna starta till höger. Där kommer att finnas en Andrew Robertson som kan starta till vänster. Hur tror du man tänker med de två kontra den då evigt vikarierande Joe Gomez i hur man väljer ytterbackar till den här matchen?
Det gör nästan lite ont att säga med tanke på den säsongen han har. Men jag skulle sett Bradley och Robertson på varsin kant, och så har vi liksom, som sagt, en Gomez som kan gå in och ta en position för andra halvlek eller sista 30, oavsett om det är höger, vänster eller defensivt mittfält egentligen. Och där vi kan känna oss trygga i att det blir... att det också blir leverans liksom. Det väl, ligger väl mycket i det som du är inne på där med Kalle här. Det är väl också det som Gomez numera bevisar liksom. Det är ofta han har ändå kommit in och gjort så här habila insatser, men man inte riktigt känner att det har suttit för honom. Det är ju egentligen inte sen, vad fan är det, typ 18-19, 19-20, alltså när han och Van Dijk låste igen där bak liksom. Men det han bevisar nu, även om han har fått flytta runt lite, det är ju att med någon typ av kontinuitet och liksom där du kommer in i ett lag som fungerar och du får din roll, och den rollen är ganska, den är inte så här osäker att du får 25 minuter här och där, ja, men då är det väldigt många av de här spelarna som också kan komma in och verkligen leverera på den högsta nivån. Men med de hyllningsorden så satte jag honom också bredvid laget på söndag. Jag tycker ändå att Bradley på lite samma manér där egentligen. Han har ju, ja, det är hans plats att spela sig bort ifrån, och jag tycker att han bidrar ju med någonting på kanten som inte Gomez kommer bidra med på samma sätt där, men liksom den power han har där han tar sig fram också, och den Robertson liksom är så känd och populär för, eller från sen innan då tycker jag att ha dem på ytterbackarna, låta dem springa sig trötta, och så kan vi byta in honom om det skulle behövas igen.
Ja, nej, jag hade startat Gomez istället för Robertson på vänsterbacken. Robertson, jag tycker han går bort sig 2-3 gånger mot Nottingham också. Och alltså, Manchester Citys högerkant, det är det ruggigaste vi ser ute i fotbollsvärlden just nu. Alltså Phil Foden är kanske ligans bästa spelare. De överbelastar rätt rejält på den där kanten. Och Andy Robertson... Det finns jävligt mycket att älska Andy Robertson för, men han har också en tro på sig själv som inte alltid längre motsvarar vad han sen får ut av det. Joe Gomez kommer att ta den roll han ges av Jürgen Klopp och utföra den, i alla fall försöka utföra den till 100%. Sen vet jag inte om någon kan utföra en roll till 100% som gör att man stoppar Phil Foden från att skaffa sig bra avslutslägen eller komma till även till lägen för att skapa målchanser. Men Andy Robertson mot Phil Foden, jag vet inte om jag vågar se det. Speciellt lite naivt offensiv, släppa lite luckor bakom sig, stötbryta på halva och så vidare. Då ser jag gärna en Joe Gomez som bara får ett papper med rollbeskrivning och köper in sig på den slaviskt genom hela matchen. Sen som sagt, skiter det sig och vi ligger under med ett eller något och vi ska trycka på, då finns det ju såklart offensiva verktyg till att förändra. Men jag hade valt Gomez istället för Robertson. Conor Bradley kommer kanske, nu vet jag inte exakt status på Jack Grealish, är han redo så tror jag att de gör den förändringen, för jag tycker inte Jeremy Doku har varit fantastisk. Han står och vrider och vänder väldigt mycket men får inte ut så otroligt mycket. Men Conor Bradley litar jag ju faktiskt på ett sätt jag inte trodde jag skulle göra för några månader sedan. Men jag ser gärna Joe Gomez i den här startelvan på något sätt, och då är det på bekostnad av Andy Robertson för min del.
Ja, men det är lite matchen i matchen här nu och se vem som startar på vänster. Det är den enda positionen, va, som vi inte helt tror jag, va, nu när vi har gått igenom.
Ja, alltså, ja, men det alternativet stämmer. Är ju såklart att jag tror att Klopp vill starta Joe Gomez i alla fall. Så ja, sen om det blir på bekostnad liksom av Robertson eller Bradley, det får vi se. Jag hade gjort det på Robertson, men vi har ju pratat, gjorde vi för några veckor sedan, om den där ytterbackshierarkin och om det fortfarande är så att... ja, men att Robertson och Trent spelar eller kör med diplomatskyltar, så att säga, att de har företräde varje gång om de är fit for fight. Men jag tycker att vi måste vara så krassa att titta på form just nu, bäst möjlighet för ett resultat här idag, och då tycker jag att Joe Gomez går före faktiskt.
Ja, men absolut. Och för det, så är det ju. Han, det är ju som du var inne på innan, han är väl en av, alltså framförallt den stora överraskningen om man ser så sett i förväntningar, men är också en av de absolut mest stabila spelarna under hela säsongen. Och sen ber vi ju bara till allt såklart att det längre fram i banan är en Mohamed Salah som är redo tillbaka. Det är ju som sagt, det var ju positiva ord, lät det som på Klopp i alla fall, men man vet ju aldrig, det är som sagt på presskonferenser och så vidare, så kan det ibland hållas igen och det kan ibland läggas ut lite rökridåer och sådär. Och vi lär ju inte få så mycket svar på torsdag heller, utan på torsdag ska det ju, ja men det är ju lite som du sa, den elvan vi har sagt nu, bytt bort den och så mot resten som är kvar liksom, så är det väl de som ska spela mot Prag. Det är ju, handlar ju bara om att det inte ska vad ska man säga, bli ett dåligt utgångsläge till nästa matchen.
Mm. Ja, och det är väl kanske det som också i vissa ligor skulle tala för att Robertson startar på söndag, att vi ändå har alternativen på vänsterbacksplatsen, att Tsimikas då startar på torsdag och eller att om då Gomez kanske spelar på söndag istället för Bradley, så har man Bradley, Tsimikas, man har Kwanza, då har du ändå tre backar som kan gå in på torsdag. Jag hade ju liksom, nu har vi ju adderat Adrian till den här Europa League-truppen med tanke på att vi strök Joel Matip. Jag slår fortfarande ett slag för att han ska spela de meningslösa matcherna, för jag är ju liksom livrädd att Kelle här drar på sig en jävla baksida nu också, så försiktighetsåtgärder till 1000% liksom på med. Ja, men bälte och livrem och hängslen och hela, jag menar, hela jävla säkerhetsapparaten för att vara på rätt sida. Och sen mittfältsmässigt, så vad har vi nämnt? Det är en Elliot kvar, det är en Clark, det är en McConnell. Starta alla tre för min del. Gakpo får väl gå in offensivt, men sen kan det vara tillsammans med, ja men, Kumas och Dance i stort sett. Det, alltså, två eller tre spelare max som är en så här aktuella för att starta mot City ska ju spela i Prag.
Mm. Nej, men absolut, det håller jag med om. Och det är väl det enda som du säger där. Det kommer man väl inte få så mycket svar vad gäller kanske ytterbackarna heller, utan jag tycker verkligen att vi ska spela. Eller egentligen typ, jag kan knappt komma på att det är någon som ska spela som ska vara i startelva i alla fall mot City. För jag menar, detta är också en match som vi var inne på här till en början. Alltså när man mäter styrkeförhållanden gentemot varandra. Vi pratade om dem i Premier League, så när vi jämför oss med Nottingham. Jag menar, jämför vi med Prag, så ska ju även våra spelare, alltså när man börjar närma sig till och med de som är utanför bänken i vanliga fall, kunna leverera, eller i alla fall göra det tillräckligt bra i en sån här match. Och det får ju verkligen inte offras, alltså det får inte offras någonting inför en sån match som City. Alltså det hade ju, man kan ju vrida och vända på det också. Jag menar, nu har vi skulle det inte gå bra på torsdag, så har vi ju ett returmöte på hemmaplan och alltihopa. Men man kan ju också vända på det och säga att det hade ju inte varit värt att offra, alltså oavsett om vi skulle åkt ut Europa League, så skulle vi inte vilja offra någonting inför en match mot City ändå liksom, när det är utgångsläget som är, när det ser ut som det gör och så vidare. Så att nej, det blir nog, det tror jag, alltså man har blivit förvånad ganska många gånger tycker jag, av när vi sitter här och bara, men det kommer ju bli full rotation och sådär. Och sen alltid Mohamed Salah på plan liksom, men han kommer ju inte spela nu med tanke på skada och sånt, det tror jag inte. Han spelade ju lite för mycket redan i någon match här och fick, och blev borta lite längre. Men du vet ju, ofta så är man bara, vad fan, det är ändå 6-7 spelare som ska spela till helgen liksom. Men den här gången så tror jag fan att vi får rätt, att det är max en eller två i alla fall som startar både torsdag och söndag här nu.
Ja. Vi får se.
Får vi rätt en gång i alla fall? Fan vad mysigt det hade varit. Får rätt för första gången i sitt liv.
Faktiskt.
Ja, härligt.
Det är ingen känsla man har liksom skämt bort med att känna allt för ofta. Men vi får se vilket lag Klopp ställer ut på torsdag. Det är samtidigt som sagt söndag som har det stora fokuset. Då smäller det med seriefinal på Anfield, Liverpool mot Manchester City. Vi är såklart tillbaka i början av nästa vecka och plockar ner det där. Om ni går in på patreon.com/lfcpodden, då kommer ni kunna tävla inför söndagsfighten. Man ska tippa resultat, sista målskytt, minut för sista mål. Vi gratulerar vinnare från helgen och de senaste matcherna här. Det är som sagt ingen tävling på torsdag mot Prag, utan fullt fokus söndag genom att gå in på patreon.com patreon.com/LFC-podden så kan vi också signa upp där för att bara med drygt 20 spänn stötta LFC-podden månadsvis så att vi håller det här maskineriet i rullning, varvar på hela tiden. LFC.se slår vi alltid ett slag för, där håller ni er uppdaterade under veckan just med tanke på vilka spelare som ser ut att bli tillgängliga för de olika matcherna, rapporter från presskonferenser, träningar, allting ni behöver. Och är man inte redan medlem där tycker jag verkligen att man ska bli det med. Nu går vi ut och fortsätter fira årsdagen av 7-0-segern, Danne. Dansar på lätta steg ut i den, i alla fall i Malmö, ganska gråa tisdagen. Men vad gör väl det när man vet att Harry Maguires 30-årsdag förstördes fullständigt förra året?
Nej, fantastiskt faktiskt. Det var lite sol här i Borås under avsnittet. Så att, sju minuter, ja det kan det vara. Sju minuter, så, det var en bil som körde förbi. Ja. Nej, sju minuter sol siktar vi på för att fira 7-0 här.
Ja, men gör det. Njut till fullo, Danne. Ni där hemma, vi tackar som vanligt för att ni lyssnar. Ni vet att LFC-podden alltid finns varje vecka med surret kring Liverpool. Sprid det till era Liverpool-vänner att det finns en jävla trevlig podd med två galningar som sitter och snackar varje vecka. Så kan vi bli fler i denna härliga poddbåt. Men tills vi hörs igen, ha en skön vecka. Nu tar vi City på söndag och så kopplar vi grepp om den här jävla Premier League-titeln. Liverpool are champions of Europe!